Våren är här. När marken är lagom torr är det dags för jordbrukarna att plöja, harva och gödsla för att så till vårgrödorna. Men någonting har förändrats.
Det är någonting som händer. Vi märker, vi som är ute i odlingen, vi som är lantbrukare, vi märker att någonting händer.
Klimatförändringarna kan ge oss en varmare och längre odlingssäsong, men även mer extremt väder, mer regn som faller vid fel tidpunkt och torka och översvämningar som följd.
Är detta det nya normala så måste vi anpassa oss för det. Så jag tror vattenhanteringsfrågan kommer att bli en av de stora utmaningarna.
Ja, att ta hand om det dyrbara vattnet, det kommer att bli viktigare för svenska lantbrukare om vi ska klara vår matförsörjning. Du lyssnar på Klotet, jag heter Marie-Louise Kristola. Hej, Thomas Lindblad.
Hej på dig.
Återkommande frilansare här hos oss på Vetenskapsredaktionen. Du, ett klimatförändrat svenskt jordbruk, hur skulle du beskriva det?
Ja, kort uttryckt kan man väl säga varmare och regnigare med fler extrema väderhändelser, alltså värmeböljor, torrperioder och skyfall till och med. Och sammanlagt blir det här klimat som man måste hantera framförallt genom att ta vara på det vatten som man får i landskapet.
Just det, vattnet är centralt. Varför då?
Alltså det kommer att komma mer vatten än vad vi behöver vid tidpunkter som vi inte, där vi inte vill ha det. Och för att kunna behålla odlingsegenskaperna och rädda skördarna så behöver man kunna ta hand om det här vattnet. Så det handlar om att, kan man säga, bygga om hela den infrastruktur vi har för att ta hand om vatten i vårt odlingslandskap, eller hela landskapet kan man säga.
Du träffade ju Fredrik Andersson som driver ett lantbruk i Mälardalen. Han sitter också i styrelsen för Lantbrukarnas riksförbund och han har ju märkt av klimatförändringar.
Ja, att någonting händer, det har vi ju sett flera av de senaste åren. Nu senast år 2023, som ju bara ett drygt år sedan, då fick vi väldigt tydligt under växtodlingssäsongen att vi först fick en väldigt torr period. Grödorna fick väldigt mycket stryk där och sen vände det och istället så fick vi väldigt mycket regn, som en del kanske kommer ihåg, från mitten av sommaren ungefär och framåt. Fick väldigt besvärliga skördeförhållanden och också då mycket översvämningar. Vi har ett område här ute där vi har mycket av våra jordbruksmark där vi hade översvämningar 3 gånger faktiskt under den här perioden. Så under mindre än ett halvår, egentligen 3-4 månaders period, så har vi 3 gånger översvämningar, och det är någonting som normalt sett kanske sker var 10:e år. Och det här måste vi börja hantera.
Oj, 3 översvämningar på ett halvår, och det är något som bara brukar hända vart 10:e år, säger Fredrik Andersson. Och det ska han då börja hantera, säger han. Men hur då?
Ja, ett sätt är ju göra att som han har gjort. Han har bland annat byggt en damm för att hålla kvar vatten som då kan gynna både biologisk mångfald och rusta jordbruket för kommande översvämningar.
Nu ska vi över diket här då. Här har vi någonting.
Det här är ju då en liten damm som vi har gjort för att gynna biologisk mångfald. För vi är ju i ett område som naturligt är ont om småvatten, och framförallt eftersom den är jordbruksbygd så har man dessutom, i den mån de fanns, så har de ju ofta stickats ut historiskt. Men här har vi ju då haft möjlighet att göra någonting just för att gynna biologiska mångfalden, och att och kombinera det i en liten tanke. Även om det är väldigt litet tillrinningsområde, det är en liten damm det här, ja, så har vi ändå valt att göra den så att utloppet är lite strypt. Så att om vi får häftiga nederbördsmängder så ska vi strypa utloppet från den här dammen och från den här marken som ligger uppströms. Och på det viset kunna avlasta dräneringssystemen neråt på åkermarken.
Ja, så att du inte då får stora översvämningar på där du ska odla?
Ja. På det viset skona systemen nedströms.
Okej, det här var en liten damm, sa han. Hur liten är den då?
Den är väl kanske så där 20 gånger 15 meter ungefär.
Ja, okej. Ganska stor ändå då.
Ja, man kan simma i den lite fram och tillbaka om man vill det. Men för att vara en damm i allmänhet så är den ju inte speciellt stor.
Nej. Och ett sånt här system då med små dammar som man använder för att samla upp och tappa ut vattnet ur, alltså reglera. Är det någonting som fler än Fredrik Andersson tänker på nu?
Ja, det får man nog tänka sig. Det här är nog ett av de sätt som man kommer att hantera de här problemen som kommer i framtiden. Mm. Så det är ju spännande att se hur faktiskt vi har ändrat vårt sätt att se på det här med vatten, eller som är på väg att slå om ganska totalt, för historiskt sett så har ju svenskt lantbruk handlat mycket om att dika ut, att tömma landskapet på vatten, räta ut åar och breda diken under hela 1800-talet och framöver, och även sänka sjöar för att skaffa odlingsmark helt enkelt. Men det är alltså på väg att vända om. Inte bara att så att säga, vi ska ju inte stoppa upp vattnet, vi ska tvärtom kunna ta bort vatten som vi inte vill ha, men även samla upp det vatten som vi kommer att behöva när det sen då blir torrt.
Ja, det är liksom en hel omsvängning där då.
Ja, det är det. Och då får vi på köpet, om man gör det här, så får man ju då den extra bidraget att man alltså gynnar den biologiska mångfalden dessutom. Speciellt om man gör de här dammarna på rätt sätt.
Mm.
Det här är ju bara en liten del. Det här kommer inte märkas i Stockholm i Slussen där det här vattnet så småningom hamnar. Men om man kunde göra många sådana här, då skulle det göra skillnad runt om.
Ja.
Grunden är ju att det ska gynna biologisk mångfald. Mm. Men sen då när vi har gjort det, så är det ju bra att kunna kombinera. Ja, gör nytta på flera sätt. Och dessutom så är det ju också bra för, vad jag förstår, för mycket av djur och växter, att man får en lite mer fluktuerande yta på den här lilla dammen.
Ska vi gå närmare och kolla hur den ser ut? Nu är den här rätt nyanlagd, eller hur?
Den här är gjord i vinter nu här, så den är precis sprillans ny. Så det,
så det har inte hunnit växa någonting runt om kanterna?
Nej, vi har inte hunnit få in...
Vi har inga salamandrar eller andra groddjur som simmar.
Inte än så länge, men vi hoppas väl att de kommer. Och förresten så finns det faktiskt ett litet område längre in som är fuktigt från början, så att säga.
Mm.
Så vi räknar med att därifrån kunna snabbt få ut både groddjur och framförallt då vattenälskande växter som finns där inne.
Ja, okay.
Så vi hoppas att det ska komma relativt snart, ja.
Ja. Det här ska man då inte förstå som någon slags hobbyverksamhet eller att du tycker att det är lite kul med växter och djur, utan det här är en nödvändighet för att det ska funka på gården.
Jag ser det här som en åtgärd att för det första så att ha en god biologisk mångfald gynnar våran produktion, så till vidare att då får vi en biodiversitet utav till exempel pollinerare och allt möjligt som ger en robustare odling. Det finns ju en övertygelse i det.
Ja, så att ta hand om vattnet är redan nu viktigt, och då kommer det att bli ännu viktigare i framtiden, tänker man sig, både för att klara odling men också för att behålla djur och växtlighet i landskapet och binda koldioxid ju. Det är mycket som jordbruket ska klara av i de här klimatförändringens tider, eller hur, Thomas?
Jo, visst är det så. Och förutsättningarna för att odla i Sverige, de har ju redan påverkats av klimatförändringarna som vi ser. Värmen, skifterna i nederbörd som påverkar när man kan så och skörda till exempel. Och det påverkar också vilka sorters gröda som gynnas, vilka som växer bättre och vilka som växer sämre. Jag pratade med Göran Bergqvist som är lantbruksekolog på SLU om de här förändringarna. Som man ser på det först kan se ganska positiva ut.
Om man tittar på hur klimatförändringarna påverkar så kan man ju tycka i förstone att det är positivt. Vi har rätt mycket ljus i Sverige på våren som inte går att utnyttja för att det är för låga temperaturer. Så att nu när temperaturerna har stigit, vi har fått ett förändrat klimat, så det har inneburit att vi kan så våra vårgrödor tidigare. Vi kan odla mer höstsådda grödor som då kan producera mer än vad de vårsådda kan. Och då kan vi utnyttja de här vårarna på ett bättre sätt. Men när temperaturen ökar i tempererade områden så ökar samtidigt nederbörden. Så att, för annars blir det ju, till skillnad från i tropikerna, när det blir varmare så blir det också torrare. Så behöver det inte bli här. Men när den här ökade nederbörden som kommer inte kommer samtidigt som grödorna växer, det vill säga att den kommer huvudsakligen på höst, vinter och vår, då får vi en situation där vattnet blir svårare att ta reda på och riskerar att råka ut för att marken blir blöt, så att det blir svårt att komma ut på, att man kan packa sönder jorden, att det kan bli växtnäringsläckage, att det kan bli erodering, alltså jorden rinner bort. Och sen på sommaren när vi behöver vattnet så förväntar vi oss långa torra perioder och kanske brist på vatten. Och så långa perioder med för mycket vatten. Så att vi måste bli mycket bättre på vattenhantering. Så jag tror vattenhanteringsfrågan kommer att bli en av de stora utmaningarna.
Här blir det ju väldigt tydligt när Göran Bergqvist förklarar att vattnet kommer vid fel tidpunkt. Mm. Då förstår man ju varför det är viktigt att ta hand om det och spara på det så man kan använda det när det behövs.
Mm, det är den stora förändringen som man ser. Liksom. Mm. Det är inte som det brukar vara, om man uttrycker så.
Men om man tittar på klimatscenarierna då, alltså forskarnas prognoser och så för framtiden. Vi får alltså varmare temperaturer på grund av den globala uppvärmningen. Och på vilket sätt tänker man sig då att det här påverkar? Alltså temperaturökning, hur påverkar den det svenska jordbruket överlag?
Ja, bland annat så blir det så att man får minskad markfuktighet, framförallt om du tittar i södra, sydöstra Sverige, som ju beror på att det blir varmare och man får mer avdunstning från marken på grund av den här temperaturökningen. Och sen så får vi då ett förändrat nederbördsmönster. Det kommer att regna, i genomsnitt kommer det att regna mer och sen kommer det att regna väldigt, ja, mer ojämnt än idag. Men det här mönstret, det beror lite grann på hur det skiljer sig lite grann på var i Sverige man är. Och det här berättade Lotten Wirén på Linköpings universitet för mig. Hon har studerat lantbrukets klimatkänslighet.
Mm. Men att det ändå är så att vi står inför en ökad risk för extremväder, skyfall, kraftig nederbörd och så. Så i kombination med att man både har risk för torka och ökad nederbörd, det är den största utmaningen som jag ser, att kunna hantera båda de sakerna samtidigt.
Är det något av detta som vi ser redan idag?
Ja, alltså man ser trenderna i klimatförändringarna och de finns ju där. Och sen så är det alltid svårt att säga kring specifika väderhändelser. Men absolut, vi ser ju en ökning i temperaturen och vi ser en ökad mängd extremväder. Så på så sätt ser vi det redan idag. Och vi minns ju allihopa 2018 som fick ganska stora konsekvenser för lantbruket i Sverige.
Mm. Många nämner just 2018 då vi hade en kraftig värmebölja och en torr period. Men hur pass unik var den?
Ja, men den var ganska unik. Nu kan inte jag de klimatologiska detaljerna där. Men den var ju ganska unik fram till nu. Men samtidigt tittar vi framåt i framtida scenarier, så är det ju troligt att den typen av extrem värme och torka ändå ökar risken för den typen av händelser i framtiden.
Ja, men även det här att koppla enskilda extremväderhändelser till klimatförändringar har ju faktiskt forskarna blivit bättre på. Jag tänker på de här regnen, alltså skyfallen och sommarskyfall, de är ju alltid svåra för de är så små. Ja, de kan falla ner på lite olika områden, det är så svårt för forskarna att förutse det där. Men värmeböljor och torka och så, det är ju det tydligaste, det som man verkligen kan koppla till global uppvärmning.
Mm, men man kanske ska komma in lite grann på varför man ser den här kopplingen mellan varmare klimat och mera regn till exempel.
Ja, mera regn. Man brukar kunna tala om ett boostat klimatsystem. Det tycker jag är ett ganska bra, ett klimatsystem på steroider. För alltså, när det blir varmare så leder ju det då både till fler och intensivare värmeböljor. Och det kan ju drabba lantbrukarna i form av torka till exempel. Men den här avdunstningen från land som du också pratade om, Thomas, alltså det avdunstar ju både från land och från haven också, så avdunstar det ju mer när luften och atmosfären blir varmare. Och då betyder det också att en varmare atmosfär kan bära mer fukt, den kan transportera mer fukt. Och det är liksom det som är grejen, för när det finns mer fukt i atmosfären då finns det också mer som kan falla ner som regn. Och det är det som ofta gör då att de här skyfallen kan bli större, intensivare, och det kan ju också verkligen skada en uppodlad åker. Till exempel.
Ja visst, och sen kunna hantera det här laddade klimatsystemet med kraftigare regn och längre torkperioder. Det är det som är den stora utmaningen för jordbruket då. Och det här är något som forskarna är tämligen överens om när man pratar med dem. Just de här två faktorerna.
Båda samtidigt dessutom. Ja. Och det är då på jordbrukarens axlar som det här landar nu. Och vad tänker då lantbrukaren Fredrik Andersson som du pratat med om det?
Ja, han är ju bekymrad naturligtvis. Han vill ju ha förutsägbarhet. Han driver ju ett företag som bygger på att det ska växa som han har planerat. Så att få höra vad han säger.
Jag tror att jag i alla fall inte kan säga emot det. Att det är någonting som händer. Vi märker, vi som är ute i odlingen, vi som är lantbrukare, vi märker att någonting händer. Det blir mer extremt väder. Bara idag där vi står här just nu, vi har inte haft en nederbörd värd att räkna sedan i januari. Det är över 2 månader sedan. Det är inte normalt. Och det måste vi hantera på något vis.
Mm. Och den där torkan som vi har nu då, bara typ en vecka före påsk i år, påverkar den dina grödor?
Än så länge så är det ingen fara. Tvärtom så har det faktiskt varit så att vi har kunnat göra ett vårbruk här under sällsynt goda förhållanden. Bra bruk, alltså bra förhållanden att så i, det är ungefär samma sak som när man ska så sig i sin egen blomjord. Det är bra fluff, lagom fluffigt och lagom med fukt och sådär. Mm. Men det är klart, nu börjar vi på att vilja ha vatten för att framförallt få växtnäringen att ta på de grödorna som såddes i höstas.
Men då kan man tänka sig att om man tittar några år framöver så kommer vi att se fler av den här typen av sådana här dammar som du har här ute i naturen runt där vi har jordbrukslandskap.
Det hoppas jag och tror jag. Sen finns det tyvärr en massa praktikaliteter som ska lösas kring det här. För det första är det ju så att det mesta av sånt här som man börjar röra och rör vatten så är det tillståndspliktigt. Så då måste sådana processer fungera överallt. Och sen finns det ju ofta en möjlighet att få bidrag och sånt där för att sånt här ska ske. För det här är ju sånt som inte går att räkna hem utan det. Och då ska sådana system fungera och vara lagom tillämpade och, ja, och så vidare. Så det är ju mycket som ska klaffa och komma på plats också.
Ja, men för att anlägga en sån här damm, det blir en ren kostnad bara.
Det här är en ren kostnad. Där, där.
Ja, det går inte att räkna hem. Det blir dyrare att anpassa sig alltså. Men du, om vi fortsätter hos Fredrik Andersson då, vad gör han mer för att anpassa sitt jordbruk till det här föränderliga nya klimatet och extremvädren?
Ja, fortsatt på det här vattentemat så gäller det ju att leda, framförallt kunna leda bort vatten på det mest effektiva sättet. Och då handlar det om diken och de rör som man lägger under åkrarna. Man har ju huvudavloppen som rinner ut i bäckar och år, men också så kallad täckdiken. Det är alltså rör, plaströr, som är perforerade med hål som ligger nedgrävda under åkrarna där vattnet då kommer ner genom lerjorden, sipprar in och sen vidare ut.
Och där vi går nu, där det börjar växa vete nu. Ja. Här går det rör under oss.
Det här är nylagt sedan i fjol somras. Under fina förhållanden som väl var det då. Det var relativt torrt. Det innebär att man kan få lägga ner slangarna väldigt exakt och framförallt med ett gott spricksystem, leran är i god struktur och direkt kommer vi kunna få vatten att funka och rinna in i de här. För annars så kan det där, är strukturen hos leran förstörd en gång, då tar det väldigt lång tid att bygga upp den igen. Och då kommer, fastän du kanske har lagt dit en ny slang, så kommer vattnet riktigt inte dit. Och det vi gör nu, det är att faktiskt att vi lägger slangarna lite tätare än vad som har varit traditionellt. Just för att
de behöver klara mer.
De behöver klara mer, framförallt när vi får mer extremt mer av vattenmängder. Framförallt då stora vattenmängder som riskerar att slå ihop jorden och ge översvämning. Mm. Men då genom att lägga lite tätare så hinner vattnet infiltrera och sippra in i ledningarna tillräckligt fort utan att det hinner bli någon skada.
Alltså det är verkligen ett helt system här med dammar och diken och rör och allt som behövs för den här vattenhanteringen.
Ja, det är en hel infrastruktur som vi har sagt förut ju.
Alltså dammar kommer att bli betydligt vanligare i framtiden. Det är ju nu en diskussion om bevattningsdammar kontra biodiversitetsinriktade dammar och den diskussionen måste ju sätta sig någon gång. Men att vi på något vis lagar upp vatten i landskapet som vi kan använda under sommaren och att vi gör det på ett sätt som också gynnar biodiversiteten. Det tror jag på. Det kommer att ske. Det är en väldigt stor kostnad som kommer att ta sin lilla tid och genomföra, men det tror jag. Och sen så måste vi också då när vi anpassar vårt jordbruk bli noggrannare med vår dränering. Att leda bort vattnet från fälten är också en markvårdande insats för att det krävs för att rötterna ska gå på djupet och växa på ett bra sätt. Så det är att dränera undan vattnet, kanske samla upp det i dammar och sen använda det på sommaren när vi förväntar oss att det kan bli torrperioder i ökad omfattning i framtiden.
Ja, här hörde vi Göran Bergqvist igen, då, lantbruksekolog på SLU, om det här systemet som många svenska lantbrukare nu också måste börja få på plats. Och det här som han beskriver nu, ja, men det börjar ju likna lite grann situationen för lantbrukare längre söderut i Europa, tänker jag.
Visst gör det.
Jag tänker på det här med dammar till exempel. I Italien, när jag var där och rapporterade, så träffade jag folk från en stor jordbruksorganisation. De vill ju bygga tusentals dammar över hela Italien för att säkra vattentillgången för italienska jordbrukare. Och då är det just det här att man måste kunna ta hand om vattnet som fortfarande faller, men det faller liksom på fel tidpunkt och det faller på ett annat sätt än tidigare. Och dessutom så minskar ju vattenmängderna i de stora floderna på till exempel, som tidigare har använts för bevattning. Och då blir det istället viktigare att ta hand om regnvattendammar. Och det här är den stora organisationen Coldiretti. De sa att ja, men de skulle ha satt igång redan för några år sedan och bygga de här dammarna. Det skulle vara klart till 2030. Nu såg jag när jag kollade upp det att allting är försenat, så det, jag vet inte hur det blir med det. Men då var ju tanken att samla in regnvatten i små dammar. Det kunde vara en privat liten damm som någon bonde där som jag träffade hade grävt. Men det kan ju också handla om mycket, mycket större dammar. I Frankrike till exempel, där har man på vissa ställen byggt sådana här jättestora dammar som kallas för megabassan. De är liksom som flera olympiska simbassänger, de är enormt stora. Och där brukar då lantbrukarna spara vårens, som de ser det, överflöd av grundvatten. När det finns mycket grundvatten, då pumpar de upp det där och så sparar de det under hela sommaren till sensommaren. Då brukar det nästan alltid införas bevattningsförbud i de här områdena i nordvästra Frankrike. Men då har ju lantbrukarna kvar vatten som de kan använda. Och då kan man ju tänka sig att det här är ganska kontroversiellt och det är också väldigt konfliktfyllt. För det är ju många som säger att för det första, det finns inget överflöd av grundvatten. Det här vattnet skulle behövas i naturen på ett annat sätt. Och små lantbrukare säger att men jag har inte råd att bygga någon sån där stor damm. Så att det har blivit väldigt mycket strider kring de här dammarna och det är, ja, det är konfliktfyllt. Mm. Och det är ju inte, det är ju bara en bevattningsdamm. Det är ju ingenting som dessutom är bra för den biologiska mångfalden som till exempel Göran och Fredrik pratade om också.
Nej. Jordbruket i Sydeuropa, det blir ju allt mer pressat med varmare klimat och torrare somrar.
Absolut. Torka, vattenbrist. Men även det här att säsongerna inte längre går att lita på. För att om du tar en vanlig köldknäpp till exempel som brukar komma då i, ja, men i slutet av april i områden där man till exempel odlar mycket frukt i Frankrike. Ja, de här köldknäpparna, de har inte, det har liksom varit normalt, de har kommit och det händer inte så mycket. Men det som har hänt nu är ju att eftersom värmen kommer tidigare på året, då sätter ju fruktträden igång och blommar. De lockas liksom att gå i blom tidigare. Och då, när de här vanliga köldknäpparna kommer, då blir det ju mycket, det blir ett mycket större problem, för då kan de ju slå ut hela fruktodlingar och det händer också. Eller en annan, när jag var i, jag tänker Italien återigen, det här att man inte kan odla samma saker. Det var ju majsodlare till exempel, majsproducenter som jag träffade som bara fick sluta och producera majs eftersom, ja, men majs ska ha ungefär 28 grader och alltid lite fukt för att växa bra. Men när temperaturen där på somrarna under värmeböljorna 2021 och 2022 låg på mellan 35 och 40 grader, ja, då blev det ju ingen majs. De växte liksom några decimeter och så var det bara, det var inga korn i kolvarna liksom. Så att, ja, då börjar man försöka odla vete istället. Men där är det ju väldigt påtagligt att det drabbar och kan slå väldigt hårt från ett år till ett annat.
Mm. I Sydeuropa är ju väldigt hårt drabbat, speciellt jämför med Sverige. Därför här pratar vi ju till och med om att vi kan ha vissa fördelar. Så.
Ja, just det.
Och med tanke på det, att då kommer ju, tänker man att odlingsgränser flyttar norrut.
Mm. Det är så, kanske vi som ska odla majs.
Ja, jo, det har vi börjat odla mer och mer majs i Sverige också. Det
är ett
värmeälskande gräs. Mm. Så man kan ju fråga sig med den bakgrunden då, alltså kommer då Sverige bli ett viktigare jordbruksland framöver? Det kanske är vi som kommer att kunna odla mer om man lär sig hantera de här nya förhållandena.
Mm.
Som SLU-forskaren Göran Bergqvist berättar så kan det ju bli så att de attraktiva grödorna flyttar norrut och att man måste börja odla andra grödor i de sydliga länderna. Men frågan är ju bara vad?
För där har man inte bara torr, man har också varmt också, så man försöker nu introducera grödor där nere som tål värme bättre. Men det är ofta tropiska växter som dessutom kräver väldigt mycket vatten, så var ska den vattnet komma ifrån? Men en del odling kommer naturligtvis att pusha norrut. Men vi har ju inte så mycket odlingsmark här uppe, så det är inte så att vi kan försörja världen i Sverige direkt.
Det är inte så att Norrland kommer att bli ett jordbruksområde på ett sätt som det inte är idag?
Jo, men det tror jag nog att värdet på jordbruksmark uppe i Norrland kommer att öka. Det tror jag absolut, och där finns en del mark att ta i anspråk som inte utnyttjas speciellt mycket idag. Så det är en potential, men jag tänker i antalet hektar så är det ändå inte så mycket så att det försörjer någon världsbefolkning.
Mm. Vilka områden tänker du på framförallt då, om vi tittar norrut? Det som skulle bli attraktiva som inte är så attraktiva idag?
Ja, men det är ju, först och främst är det ju längs med kustområdena där det redan finns jordbruk idag, där det är väldigt mycket vall, alltså klövergräsmark som inte används speciellt effektivt, som kommer då att användningen av den marken kommer att intensifieras. Man kanske introducerar mer spannmålsgrödor till exempel, eller på något vis driver den mer intensivt i alla fall. Och sen är det längs med floddalarna där uppe där det finns mark idag. Jag tror inte det finns så mycket ny mark att bryta. Det tror jag inte.
Men det låter ju ändå på Göran Bergqvist här som att det svenska jordbruket kan bli lite större i alla fall.
Ja, kanske det. Jag såg en internationell studie som faktiskt förutsäger att markpriserna i norra Sverige kommer att bli dubbelt så höga inom ett par decennier. Det låter ju lite uppseendeväckande.
Det gör det ju. Det gillar ju vi som kanske har någon liten stuga där uppe.
Ja, se till att behålla dina rabatter kring stugan kanske då.
Kanske det är.
Men Lotten Wirén på Linköpings universitet som vi hörde förut, hon kopplar också den här förändringen till vår förmåga till en högre grad av självförsörjning när det kommer till matproduktion.
Mm.
Jag tror att vi kommer behöva vara en större spelare. De klimatrisker som södra Europa står inför. Vi har inte riktigt samma utsatthet inför klimatförändringarna här i Sverige som man har på många andra ställen där man har stor jordbruksproduktion. Så på så sätt så bör vi behöva ta ett större ansvar, men också för att bidra till vår självförsörjningsgrad, ökad självförsörjningsgrad, det tror jag.
Ja, jordbruket i Sverige behöver alltså anpassas till högre temperaturer och allt vad det för med sig i form av nya mönster för klimatväder och odlingsförhållanden. Samtidigt har vi ju just nu en väldigt orolig omvärld med krig i Ukraina och ett USA som vi inte längre vet om vi kan lita på för vårt försvar. Och det här har ju lett till en het diskussion om att stärka försvaret och vår beredskap och vår livsmedelsförsörjning. Så hur ska då det gå till om lantbrukarna samtidigt stressas av klimatförändringarna som vi har hört nu? Välkommen Elin Rös.
Hej.
Hej. Du forskar ju på hållbar matproduktion och hållbar markanvändning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, här i Uppsala.
Ja.
Vad tror du? Först kommer Sverige att kunna bli en större spelare?
Ja, alltså som vi hörde Göran sa här så är ju Sverige till ytan när det gäller jordbruksmark ganska litet om du jämför med de stora kornbodarna i världen, så att vi kommer ju inte kunna bli någon avgörande producent för världsmarknaden så. Men vi kan ju producera absolut mer mat och som vi också hört här med alla de utmaningar vi står inför när klimatförändringarna, att de är ju redan här men de gör sig mer och mer påminda, så är det ju viktigt att vi tar tillvara på de produktionsförutsättningarna som vi har här uppe. Mm. Absolut.
Men kommer vi att kunna försörja oss själva med det vi producerar?
Ja, alltså det gör vi redan. Med ganska god marginal faktiskt. Sen har vi också en stor import. Så ibland hör man ju uppgifter om att hälften av maten som vi äter är importerad och så vidare.
Ja, varannan tugga.
Varannan tugga, precis. Ja. Och så kan det vara. Men varannan tugga, det är ju kaffe, te, det är frukt och grönsaker, det är kött och ost som vi importerar, det är alkohol och så vidare.
Okej.
Så att,
men om vi inte det där viktigaste kanske?
Alltså inte bas, det som vi gör att vi överlever, men det är väl det som ger livet en guldkant, och det behöver vi också ha förstås. Mm. Mm. Men om vi tittar på vad vi producerar i Sverige så har vi räknat lite på det där, och tittar man på vad som vi skördar varje år från Sveriges åkrar.
Redan nu alltså?
Redan nu, ja. Det är ett genomsnitt från de senaste åren då.
Mm.
Så ser vi att vi producerar då protein så att vi kan föda ungefär 18 miljoner människor ut från åkrarna då.
Oj.
Så det är ju mycket. Vi har en stor livsmedelsproduktion i Sverige. Och det är ju basvaror som spannmål. Och det är framförallt spannmål och sen är det en del baljväxter och oljeväxter. Lite grann frukt och grönt och potatis och sådär.
Men vi äter ju inte bara det, vi äter ju kött.
Precis, så att en hel del av det där går ju till foder sen då. Så då, av de här 18 miljoner människorna som vi kan föda, så man tänker att motsvarande då mängd grödor för att föda 7 miljoner människor går till djurfoder.
Mm-hmm. Till korna och...
Ja, precis. Och sen också mycket då till gris och kyckling som då... Grisar och kycklingar äter ju precis det vi kan äta som människor. Mm. Korna äter ju en betydande mängd gräs också. Och sen om vi då lägger till en ganska stor mängd foderimport till de där 7 miljonerna människor fodergrödor, så tillför ju då de animaliska produkterna kött och mjölk. Då får vi liksom tillbaka protein i de grödorna. Så att vi kan föda ungefär 9 miljoner människor på det. Men sen går det bort lite grann vi gör en del etanol av spannmål, så försvinner lite grann där, och sen så försvinner lite grann i utsäde. Vi måste ju ha någonting att så nästa år. Mm. Och sen exporterar vi mat så att man kan föda ungefär 5 miljoner människor då på protein.
Oj, det låter mycket. 5 ja. Miljoner.
Så vi har en ganska stor livsmedelsexport också. Och kvar blir då protein så att vi kan föda ungefär 12 miljoner människor. Då.
Och det är ju fler än vad vi är idag.
Precis. Så att man får skilja på det här att varannan tugga som vi äter idag är importerad och våran förmåga att hantera en kris när det gäller produktion av livsmedel. Mm.
Men betyder det här att vi skulle kunna fortsätta precis som vanligt om det blev krig eller så? Eller är det så att vi måste ändå ställa om kosten och kanske äta mindre kött och mera växtbaserat, eller?
Ja, det behöver vi göra kanske både för att förbereda oss för en kris och också för att minska miljöpåverkan totalt sett. För vi får ju komma ihåg att jordbruket är ju hårt drabbat av klimatförändringarna, men jordbruket bidrar ju också med utsläpp av växthusgaser som förvärrar klimatkrisen, och det måste vi samtidigt jobba med, båda de här utmaningarna. Sen är det också så att vi producerar all den här maten, men vi är också beroende av import av foder och import av konstgödsel, import av bekämpningsmedel och så vidare. Så att det är ju såna där, man måste liksom se till att systemet som helhet är robust och resilient för framtiden.
Mm, och konstgödsel, är det inte så att vi importerar det från Ryssland bland annat?
Det har vi ju gjort historiskt i varje fall. Och även om det kanske inte kommer direkt från Ryssland, så kan det vara gjort på rysk naturgas nere på kontinenten. Mm. En viss handel behöver vi i systemet för att buffra. Mm. Men vi ska ju se till att inte vara beroende av... Ja, diktaturer och så vidare när det gäller de här viktiga insatsvarorna förstås. Och sen också se till att producera dem på ett hållbart sätt. För konstgödsel är ju idag gjort på naturgas, och det är ju en fossil resurs som vi behöver fasa ut.
Mm, men skulle vi kunna bli självförsörjande på det också på något sätt?
Ja, då måste vi ju bygga den produktionen i Sverige, och det är en ganska stor apparat. Men det pågår intressanta projekt och i mindre skala. Absolut. Men framförallt så får man ju också se till att man odlar på ett sätt så att man kanske också minskar behovet av konstgödsel. Vi skulle kunna utnyttja våra vallar, som vi kallar dem. Det är de här gräsodlingen som också innehåller klöver, som är en baljväxt som kan fixera kväve direkt från luften. Och ser man till att få in de här på ett smartare sätt i odlingssystemen, så minskar man också behovet av konstgödsel. Så det finns många liksom rattar att vrida på för att få till ett mer robust och resilient jordbruk för framtiden.
Men du, det låter ju då på dig som att man behöver inte vara så jätteorolig för att vi inte ska kunna äta oss mätta i Sverige, även om vi kanske, och även med kött och sådär, men jag får kanske inte äta så mycket avokado på mackan.
Nej, men så är det väl. Och sen så är det ju så här att vi får inte luta oss tillbaka bara för att vi idag är en stor livsmedelsproducent, utan vi har ju jätteutmaningar framöver, som vi har hört i det här programmet, att se till att vi kan fortsätta odla. Genom att se till att vi har bevattning, bra dränering och så vidare. Så att, jag menar, får vi flera år sedan 2018, då är vi ju, det är allvarligt. Och 2018 så kanske inte gemene man märkte så mycket av egentligen. Det blev lite dyrare kanske, men jag tror inte att man direkt märkte. Det är inte som den senaste inflationen när det gäller matpriserna. Och det är ju på grund av att vi har handel och vi kunde köpa någon annanstans ifrån. Men skulle de här klimatförändringarna drabba de här stora kornbordarna i världen samtidigt, då är det ju, ja, då är vi väldigt illa ute. Så det gäller ju också kanske att bygga upp lager och se till att man är förberedd på sådana händelser.
Mm. Nu har det ju handlat om hur jordbruket ställer om i Sverige för att klara mer extremt väder. Och du pratar nu om också hur vi kan vara självförsörjande på livsmedel så där. Men just det här med jordbrukets egen klimatpåverkan och så, det har vi ju inte pratat så mycket om. Och vad Finns det med i den här ekvationen överhuvudtaget? Jag tänker regeringen skrev till exempel nyss en ny livsmedelsstrategi för hur jordbruket bör utvecklas i framtiden. Tar vi höjd för det också?
Ja, kanske just i livsmedelsstrategin hade man kanske velat se mer av det här helhetsgreppet när det gäller att kombinera då en ökad produktion som är väldigt centralt i livsmedelsstrategin med hur jordbrukets utsläpp ska minska. Och där har ju till exempel Klimatpolitiska rådet alldeles nyligen kommit med en rapport där man skissar på olika scenarier för hur det skulle kunna vara möjligt. Så man måste kunna se den här större bilden när det gäller både klimatanpassning och se till att minska utsläppen från jordbruket. Mm.
Men du Thomas, i ett varmare odlingssverige så ändras ju typen av grödor kanske som vi kan odla här. Eller kan vi odla mer tomater och kanske avokado och citrusfrukter i framtiden?
Ja, man kan ju drömma om det och framförallt kanske prova hemma i trädgården. Men fullt så enkelt är det ju inte som att ta en grönsak från Medelhavet och plantera den hos oss. Framförallt när man tänker på kommersiell odling, för då ställs ju helt andra krav. Och det är ju andra förhållanden som spelar in förutom temperaturen också, berättar Fredrik Andersson, lantbrukare.
Man pratar ibland om att det finns möjlighet att odla nya grödor. Och det är klart att det gör det. Men då ska man komma ihåg att den här kombinationen då av ett längre odlingssäsong här uppe, den kombinationen av de övriga förhållanden vi har här, den finns ingen annanstans. Det vill säga dagslängden är framförallt det som är. Så det är ju inte bara att plocka upp grödor ifrån sydligare delar. För de får ju en ljuschock. Dagslängden här är så mycket längre. Så där kommer det att krävas att vi har ett framgångsrikt växtförädlingsarbete om vi ska kunna dra nytta av det här.
Tomaterna från södra Spanien skulle få en djurschock alltså?
Ja, de är tydligen inställda på ett annat typ av liv, på en annan breddgrad. Men jag frågar också Fredrik Andersson om det finns nya grödor som man bara kan sätta igång och odla utan en massa förädlingsarbete, för han själv är ganska pigg på att testa nya baljväxter till exempel.
Ja, det vi har sett de senaste åren är ju framförallt att många odlar mer och mer majs till exempel. Det är ju någonting som sker, men sen finns det ju med även mer exotiska olika typer av baljväxter och så vidare som mycket väl kan tänkas. Även vi har provodlat lite grann av linser och andra typer av baljväxter. Men det som är väldigt tydligt är att växtförädlingen behöver gå framåt. Dagens sorter vi odlar idag i spannmålen är ju väldigt utvecklade och väldigt rationella och anpassade för oss att odla. De ger en hög skörd och en säker skörd.
Men sammanfattningsvis så kan man alltså prata om vissa fördelar för svenskt jordbruk i en klimatförändrad värld, åtminstone till en början kanske. Men det kommer i så fall att gå hand i hand med ökade risker, säger Lotten Virén på Linköpings universitet.
Det finns verkligen de här riskerna med extremväder. Och något som jag inte har nämnt än, det är också ändrade förutsättningar på vinterhalvåret, som också är någonting som jordbruket kommer behöva att förhålla sig till. Med minskad snötäcke så kommer det komma andra risker med exempelvis frostskador på övervintrande grödor, om temperaturen fluktuerar mellan över och under nollan och i kombination med nederbörd så kan det finnas ökad risk för isbildning. Så det finns en mängd olika risker och utmaningar med klimatförändringarna i jordbruket i Sverige. Det här med en förlängd vegetationsperiod, absolut, det kan finnas potential där, men det finns en mängd olika aspekter som behöver anpassas till.
Vi ska inte välkomna de här förändringarna då?
Nej, det skulle jag inte säga. Verkligen inte. Och i ett större sammanhang så är det ju självklart så att vi inte ska göra det.
Säger alltså Lotten Virén som forskar på lantbrukets klimatkänslighet på Linköpings universitet. Men Elin Rös som forskar på hållbar matproduktion då på Sveriges lantbruksuniversitet här i Uppsala. Jag tänker det här med att anpassa sig till väder och vind och ett klimat som förändras. Det är väl lantbrukare experter på, det har de väl alltid gjort. Varför skulle det inte gå nu?
Ja, i viss mån så går det ju naturligtvis om man får på plats bevattning och dränering och det man kan göra. Men sen så kommer det att vara ännu mer oförutsägbart och ännu mer extremt, och det går ju så snabbt. Så att utmaningen är ju enorm och väldigt viktigt att vi får till den här klimatanpassningen av jordbruket.
Mm. Så klimatförändringarna går snabbare än vad de har gjort någonsin tidigare ju. Mm.
Precis.
Thomas Lindrav, vad säger lantbrukaren som du har talat med, Fredrik Andersson, om det?
Ja, frågar man honom om det här med vilka möjligheter och risker han står inför, så skulle han ju helt hålla med det som Elin Rös sa alldeles nyss.
Kommer det att bli besvärligt, kommer det att bli svårt, eller kommer det till och med att se fördelar med det?
Det kommer ju vara en blandning av allt det där. De prognoser vi får från forskarna och vetenskapsmännen, det är ju att vi får ett i viss mån gynnsammare klimat. Vi får, jag menar, vi är tillhör de som odlar längst upp i norr på hela jorden, så att säga. Och om det blir varmare så blir det längre odlingssäsong, och då kommer vi kunna få fram mer gröda helt enkelt. Mm. Så det är den positiva delen av det. Däremot så kommer det också att bli stora utmaningar att kunna hantera de här gångerna när det blir för mycket eller för lite. De här extrema väderhändelserna, det är ju någonting vi har varit lyckligt förskonade från i våran del av världen. Vi har ju kunnat ta jämna skördar, ungefär samma skörd varje år i någon sorts globalt tänk. Men det kanske vi måste förbereda oss att ena året blir jättebra, men nästa år så kanske vi nästan inte får någon skörd alls. Och det här kommer ju bli företagsmässigt stora utmaningar att hantera också.
Så alltså Fredrik Andersson, lantbrukare strax utanför Arboga i Västmanland. Tack Thomas Lindblad som var reporter i dagens program.
Och tack.
Tack Elin Rös på Sveriges lantbruksuniversitet. Vi som gjort klotet idag var utöver Thomas Lindblad tekniker Viktor Bortas Rydberg, producent Peter Normark, och jag heter Marie-Louise Kristola.